Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Även denna vecka har vi vår vän auktionshuset Bukowskis med oss som partner.
Ja, och det börjar dra ihop sig. Du vet hur jag pratar om.
Så är det. Important timepieces.
Precis. Alltså höstens kanske exklusivaste klockauktion.
Mm.
Fantastiskt. Det är ju så här att den går ju faktiskt inte av stapeln förrän i november. Men nu sker slutinlämningen till den här auktionen. Och vad vi vill säga med det är, om du sitter där, kära lyssnare, med en klocka, det behöver inte vara den dyraste klockan i världshistorien, men en kvalitetsklocka, hör av dig till Bukowskis. Är det någonting vi har sett, så är det ju att nu får man bra betalt för sina klockor.
Så är det. Så och, man hör av sig till Bukowskis.
Ja, exakt. Och man kan lämna in klockan på deras kontor då i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors. Så att våra lyssnare även utanför Stockholm och Sverige kan faktiskt ha möjlighet till det här. Sen är det ju så här att det har ju redan nu, vi har ju väldigt förmånligt fått se delar av då kollektionens innehåll som redan är inlämnat. Och det är några helt otroliga klockor faktiskt.
Ja, det är en enormt hög nivå på de klockor som redan är spikade, som kommer att gå under klubban på Important Timepieces då i november hos Bukowskis.
Alltså det är ju i alla fall två av mina Holy Grails.
Ja, berätta.
En av dem är ju Royal Oak 15202, alltså jumbon. En modern tolkning av originalet från 1972. Den andra favoriten, det är en vintage Rolex Daytona. Och den har jag faktiskt en gång, inte just det här exet tror jag, men ett ex i samma referens har jag ägt en gång för många år sedan. I en tid när de inte hade riktigt samma utveckling. Och det är väl ett tydligt exempel på hur branschen har gått. Att de har ökat inte bara två utan kanske tre, fyra, fem gånger i värde.
Så är det. Jag har ju sneglat in, tittat på många modeller och fastnar ju vid en klassiker som jag har tittat på under många, många år men aldrig ägt. Det är ju Patek Philippe's Aquanaut.
Åh, den är så bra. Och du har ju tittat på den här som är några år tillbaks aningen mindre också.
Precis.
Vilket är enligt mig bland de snyggaste versionerna som någonsin har gjorts. Lite mer diskret, raka såna här gummiband istället för då välvda längs boetten. Men jag älskar den.
Svart gummiband, stålboett. Var det 96 den kommer?
Jag tror att det var 97. Men jag vågar inte ta gift på det. Men oavsett så har den ju gjorts då i ett par olika versioner. Från första var 36 mm. Och sen lanserades den i 38 mm och kallades jumbo. Och den som lanserades nu för några år sedan var 40. Och nu har man ju till och med presenterat 40. 42 på den senaste generationen. Och jag måste ju säga att någonstans där runt 38-40 är de som jag har gillat allra bäst. Och jag tror nästan 38 är den bästa storleken om man tittar på att ha den till exempel lite kanske dressad fast det är en sån sportig klocka i estetiken.
Utbudet hos Bukowskis är fantastiskt, inte minst då inför important timepieces. Så gå in på bukowskis.com.
Precis. Och skulle man inte orka vänta till important timepieces, så gå in, för att de kör precis i denna stund när den här podden har släppts. Curated timepieces, som är deras månadsaktioner online. Där finns också fantastiska klockor och inte bara svindyra.
Så är det.
Stort, så in och kolla.
Stort tack till Bukowskis. Vi har varit ute och...
Flögit förr.
Ja, vi har ju faktiskt gjort det.
Men aldrig har vi flögit som vi gjorde förra veckan, Pelle.
Nej, det gick ingen nöd på oss.
Kan man säga att det var ryggsim i Pinot Noir? Alltså, då syftar vi på druvan Pinot Noir som faktiskt också görs champagne av. Inte bara rött vin.
Vi ska tala ur skägget. Vi har varit nere hos Bollinger.
En fantastisk resa. 36 timmar i paradiset brukar jag säga.
Det brukar du verkligen, och du ska stå för det tycker jag. Det här var ju... Ja, det kan ju ha varit resornas resa som vi fick vara med på.
Precis.
I champagnehuset Bollinger. Och när vi då säger Bollinger här nu, det är intressant, för vi brukar ju prata om... fransk-relaterade varumärkens uttal.
Precis.
Och då parallellen med Jäger Lecoultre, som man ju kan säga här i Sverige.
Ja.
Och där man i, säg, Benelux-länderna och Frankrike så säger man ju Jäger.
Precis. Och i Frankrike så säger man Boulanger.
Exakt.
Det där tycker jag faktiskt att vi ska hålla oss ifrån.
Det tycker jag med.
Jag tycker att vi har föregått med gott exempel om man säger Jäger och Bollinger. Mest för att det blir...
Det blir pretentiöst.
Ja, och särskilt när ingen av oss två pratar franska som modersmål, i alla fall.
Nej, men och dessutom så var det ju tyskt familjenamn.
Precis.
Bollinger.
Exakt.
Josef Bollinger.
Fantastiskt. Och den person som jag kanske förknippar dock företaget mest med, det är ju Lilly Bollinger.
Mm.
Denna magiska kruttant kan man väl säga.
Mm.
Som inte bara skapat en av de bästa champagnerna på marknaden, utan också några av de bästa citaten. Mm. Jag kommer inte dra hela citatet här, men om man vill så ska man googla Lilly Bollinger quote.
Citat. Hon sa ju bland annat att jag älskar Andreas Weinås för han köper så otroligt mycket Bollinger champagne. Puss och kram, Lilly.
Det gör jag faktiskt. Men det var väldigt spännande, för som alltid i vårt jobb så har ju vi haft förmånen att testa och se och uppleva väldigt spännande varumärken, produkter, resor, drycker och liknande. Men när man får göra det på plats så blir det blir ju som att poletten trillar ner på riktigt. Förstår du vad jag menar? Att
det vi gjorde, vi var helt enkelt med och skördade, vilket ju fortfarande så här några dagar efter så är det ju helt surrealistiskt, även när man säger att vi faktiskt var med och skördade druvorna.
Ja, jag har fortfarande ont i ryggen av det där.
Ja, du har det. Ja.
Men det var ju, alltså, jag älskar att vi faktiskt fick göra det på riktigt. Mm. Förstår du vad jag menar? Att det var inte bara att vi gick längs en sån 150 meters ranka och tittade när någon annan skörde, utan det var faktiskt kavla upp ärmarna, grisa ner sneakersarna och klippa druvklasar med den här fantastiska lilla livsfarliga
sekatören.
Ja. Det var ju inte en gång de varnade för att man kunde klippa av sig fingrarna. Det uppskattar jag.
Ja, det gjorde verkligen jag också. Men jag skrattade ju hela tiden tills jag själv fick stå där och känna hur nära det var att man faktiskt höll på att klippa av sig själv och sin, vad säger man, sin rankpartners.
Ja, för det är ju det att när man skördar så går man ju på varsin sida av en ranka.
Mm.
Mitt emot varandra. Och arbetar sig längs den här. Och eftersom det är ett väldigt stort bladverk kring de här druvorna så är det inte alltid man ser. Så det hade ju kunnat bli någon promille Per Nilsson-blod i den där champagnen om man inte hade varit försiktig. Alltså. Det vill vi inte.
Nej, vi vill inte det faktiskt. Kommer du ihåg vad en sån här länga hette? Liksom, den här stigen, alltså man går ju som på stigar. Kommer du ihåg vad det hette på franska?
Route.
Precis.
Inte ligne.
Nej.
Det var väldigt spännande. Det är vägen till
himmelriket.
Ja, verkligen. Men det jag menar lite också med att göra det på riktigt var att jag trodde ju att vi skulle gå och kanske klippa i då 5 minuter.
Ja, eller se andra göra.
Eller se andra. Jag tror att vi höll på i 2,5-3 timmar eller något sånt där.
Ja, vi fick ju ta en rot var kan man ju säga.
Och om jag minns rätt så skördade vi druvor nog till 3. Alltså nu var det inte bara du och jag. Även om vi absolut...
Men vi var få ska läggas till.
Ja, men vi var väl under... Vi var 10-12 stycken totalt va? På en hel plätt.
Det var du och jag och så var det 3 representanter från den svenska importören.
Precis.
En sommelier från Sverige och sen så var det en italiensk grupp med... Italiens importör.
Precis, väldigt trevlig grupp måste jag säga. Jag tror att vi kom upp i alltså, druvor som motsvarar 356 flaskor. Så det är bra jobbat ändå.
Ja, det var så otroligt estetiskt. Det här var ju för alla sinnen verkligen.
Ja, verkligen.
Och det var ju så fantastiskt vackert. Vi hade ju, det låg ju regn i luften hela tiden, men vi hade ändå otroligt tur med vädret.
Det hade vi faktiskt.
Vi tog med oss mycket minnen hem.
Ja.
Men man vill ju ta med sig allt därifrån hem, i alla fall jag.
Alltså, vet du vad jag vill ta med mig hem? Den här sagolika lilla snacket vi fick efter 2,5 timmes hårt slit.
En paté Wellington.
Ja, exakt. Tänk en beef Wellington, fast istället för en oxfilé så är det en lammpaté, tror jag.
Ja, lant i alla fall. Kan det ha varit en lamm faktiskt?
Ja, men lantpaté såklart måste det ha varit. Med en sån här helt underbar spröd smördeg. Alltså tänk ett croissant-täcke. Och så var det uppskuren i fina bitar. Och till det ett glas rosé-champagne från Bollinger. Helt otroligt. Det är bland det godaste i stunden jag har ätit, tror jag.
Ja, det finns många picknickar. Men det där var ju... Vi var ju som ett sofistikerat skjul kan man säga att vi var i.
En fjällstuga möter skjul. Alltså en träbyggnad med öppen...
Som ett vindskydd kan man säga.
Med ett bord och champagne, lite glas och den här underbara lilla bakelsen höll jag nästan på att säga. Det är det ju inte. Ett litet tilltugg.
Vi åkte dit då från Bollingers kontor kan man säga i en... Nu var det absolut inget fel på den, men det var ju som en Merca-buss kan man ju säga. Alltså en liten
shuttle.
Ja, men det fanns ju då, om vi hade varit färre, och det hade man ju i det här fallet gärna ha varit.
Ja, det vet jag inte. Jag tycker det var trevligt, men jag förstår vad du menar.
Vart jag skulle komma var att jag hade gärna åkt den här Land Rovern. Det var bara det jag menade.
Skogsgrön.
Jag älskade sällskapet, men vi kom ju inte in alla vi i den här Land Rover.
Nej, och det är en vintage Land Rover, British Racing Green.
Mm, stripad.
Helt otroligt bra.
Stripad.
Ja, fantastisk.
Stripad låter ju illa. Den här var ju smakfullt logofierad, kan man ju säga.
Precis.
Med Bollingers otroligt smakfulla.
Ja, men det var exakt lagom mängd detaljer.
Ja.
Alltså inte någon stor sån här logga över hela sidan.
Och den hade ju då såklart gyttja på sig, för den hade ju då varit ute i verkligheten.
Precis som vi.
Ja, exakt. Vi skulle ju agera professionellt ute på fältet, som vi gör när vi arbetar på fältet, du och jag.
Mm.
Så vi fick ju arbetskläder bestående av förkläden.
Ja.
Jag har inte sett världens alla förkläden, citat.
Mm.
Men det här, jag bestämmer att det här är världens snyggaste förkläde.
Alltså det här kan man öppna champagne i.
Ja.
Laga mat också för den delen.
Och här la vi då ner våra sekatörer. Hade man en vattenflaska, ja, så la man ner det där. Och det här blev ju lite smutsigt då. Det här blev ju lite jord och...
patinerat.
Ja, så på. Det här märkte jag då i helgen som var nu när jag var hemma i Stockholm.
Okay.
Och skulle ta på mig det här förklädet för att laga mat i. Och då tänkte jag, men vänta nu, här är det ju smuts på. Det här går ju inte. Och så tänkte jag att, vänta nu, det är just det som går. För att det förklara det här för gäster, varför man har ett smutsigt förklädet. Jo, men det är jord från champagne. Det här
precis.
Är Bollingers Pinot Noir jord. Det är lite som om man var barn och kanske hade... förmånen att hälsa på en kändis. En så kallad kändis.
Exakt.
Man tvättar aldrig händerna.
Exakt.
Och det här förklädet kommer ju aldrig någonsin att tvättas.
Nej, det ska ju bara leva vidare och kanske få någon stänk av konjak när du ska flambera någon biff någon gång. Alltså det är ju bara härligt. Vi fick ju faktiskt möjligheten att dricka champagne också.
Så blev det.
Inte vilken som helst.
Nej. Det var några vintages som...
Ja, det var ju... Alltså, det var väldigt intressant att höra mer om hur processen... Alltså, allt ifrån Special QV, som är då den baskampanjen kan man väl säga, från Bollinger, som är non-vintage. Och det som kännetecknar den är ju att den är gjord på väldigt stor andel reservviner. Och reservviner är då... sparade druvor från tidigare skördar som inte har använts. Och varför vill man ha det då? Alla pratar om årgångschampagne, att årgångschampagne är det finaste. Jag är inte villig att hålla med om det. Alltså, reservviner har ju fördelen att de ger komplexitet. Så du får ju en mer åldrad och mogen och rund champagne redan när du öppnar den direkt från Systembolaget.
Jag skulle säga att Bollingers non-vintage då, alltså deras Special QV, är helt otrolig.
Framförallt är den ju väldigt undervärderad. Alltså i förhållande till upplevelsen, tycker jag.
Jag håller helt med och jag uppskattar ju champagner som har en lite gästigare, brödigare smak. Och det tycker precis. Jag är något som kategoriserar just Bollingers.
Precis.
Och generellt, om man nu ska
absolut,
generalisera.
Absolut. Men det är ju just den där som du beskriver, kommer ju också från ett reservvinerna. Att den har lite ålder i sig själv. Alltså, men sen är det ju att deras specifika metod, det här att man lagrar på ekfat. Mm. På ett helt annat sätt än vad många gör.
Sätter väldigt mycket karaktär.
Väldigt mycket. Malolaktisk gäst. Alltså det är en helt annan process än vad många arbetar med. Och du får, och sen är det väldigt mycket Pinot Noir i förhållande till Chardonnay. Blanc de Blanc är Chardonnay. Det kan vara fantastiskt gott också. Men för min del, så särskilt om den inte har rejält med ålder, så föredrar jag alltid Pinot-drivna, alltså som har hög andel Pinot Noir.
Och om jag förstod det rätt, så var det här ett beslut som Lilly Bollinger hade fattat själv. Att Bollinger ska aldrig göra Blanc de Blanc. Och därför så är det så även idag.
Ja, och de, alltså lite sådär skomakare blir vid din läst. Att det är ju det de är bäst på. Det är ju den här karaktären som, och det är inte bara vi som säger, utan de har ju ett extremt högt rykte i champagnevärlden bland andra producenter också. Och har framförallt där att de har sin egen stil. Som flera nämnde, att i blindprovningar så sticker Bollinger ut ganska tydligt. För att de har den här stilen som ingen annan riktigt har.
Mm.
Och det tycker jag är härligt. Sen är det ju självklart så att La Grande Agnée, den här årgång, deras årgångschampagne helt enkelt. Den är ju gjord på samma tänk, men baserat då på ett år. Objektivt så har han ju helt otroligt hög kvalitet, men där tycker jag, det beror lite på situation, att den föredrar jag kanske med några år på nacken, och framförallt när den har stått, tänkte du på det när vi drack de här, att när den hade stått i glaset i 20-25 minuter under en middag.
Vad som en helt annan champagne.
Ja, den bara öppnar upp så den blir helt, det är nästan som en helt annan dryck.
Och det här, ja, det var ju såklart väldigt, väldigt mycket jag uppskattade med den här resan. Men en sak som jag verkligen uppskattade, det var att det inte var några regelrätta provningar. För jag Precis. Kan bli, eller jag är lite allergisk mot det. Jag tycker att det kan bli pretentiöst, det blir spänt. Och det blir... Nej, jag gillar inte det. Utan här njöt man champagnerna på ett sätt som var mer rätt, tycker jag.
Och socialt.
Och socialt, väldigt bra. Och ja, man bland annat på det sättet att... som överraskade mig, som inte jag har varit med om tidigare. Just det du var inne på, att man jämför när den har fått luftas lite. Precis. Och det gjorde ju vår... Han är ansiktet utåt. Men hans titel minns jag faktiskt inte. Guy som
han heter. Jag tror att han är exportchef.
Exportchef. Och han gjorde ju ingen grej av det här. Men det blev ju också en sån otroligt stor skillnad mellan när han hade då, som du var inne på, varit öppnad i.
Otroligt smakfull person för övrigt.
Ja.
Jobbat inom banking i stor del av sitt liv. 1988 gick över till att arbeta med champagne.
Mm.
Han hade koll på sitt bubbel, kan man säga.
Ja, det hade han.
Och, väldigt trevligt.
Det var ju ingenting han nämnde, men man märker att han har ju en hyfsat nära relation till det brittiska kungahuset och deras champagnekonsumtion av inte minst Bollinger då.
Och vi fick ju faktiskt testa deras champagne vid flera tillfällen under de här 36 timmarna, men jag tar ju med mig framförallt den här middagen vi hade dagen innan skörden på Lilly Bollingers före detta residens.
Mm.
Där vi, jag tror vi åt 5 rätter, ackompanjerat med olika drycker från Bollinger. Fantastiskt trevligt.
2012.
La Grande Année 2012, La Grande Année Rosé 2012. Mm. Det var också väldigt spännande att jämföra, och även den vanliga Special Cuvée Rosén. För då fick man också den här variationen och se en relativt ung men väldigt tillgänglig årgångschampagne. Mot Special Cuvée i bägge sorter. Väldigt trevligt.
Fantastiskt.
Sen tycker jag en väldigt spännande överraskning som man kanske inte känner till så mycket om Bollinger. Det är ju deras rödvin som vi drack på lunchen dagen efter. Ja, La Côte d'Enfant.
Ja, det var en... Det känner inte jag till faktiskt.
Ja, det är
innan. Men...
helt otroligt gott. 100% Pinot Noir. Väldigt intressant, för normalt så tänker man ju på Pinot Noir som rödvin, kanske från Bourgogne eller från USA och sådär. Här är ju gjort i champagne, men stilla då. Så det är väldigt, väldigt trevligt.
Mm.
Håll utkik över det. Det är hög kvalitet. Dyker inte upp hela tiden. Det finns ute på bolaget, de släpper, tror jag, 2016 eller något sånt där nu. Men vi drack 2012. Helt fantastiskt. Måste jag säga.
Jag var lite sådär, vad har man på sig när man skördar i champagne?
Och då drog du slutsatsen kostym.
Ja, det blev så.
Och jag kavaj.
Ja. Men jag måste säga, jag är väldigt nöjd med mitt val. Jag bestämde mig timmarna innan att ska jag ha superväska med mig och kostymfodral, eller ska jag bara ha en liten nätt?
Du reste ju som ett proffspelle.
Ja, men det, jag skulle ju inte vidare sen. Det skulle ju du.
Mm, det skulle jag. Men ibland, det är så inspirerande med människor som klarar av att packa minimalt för en sån resa. Jag är imponerad alltså.
Ja, tack. Nej, men nu blev det så att... Och jag hade ju tur att inte...
Men jag ska ju tillägga också att även om jag hade en kabinväska så hade jag ju inte någon sån här galonställ och gummistövlar nerpackat för att skörda. Och vi hade ju som sagt tur med vädret. Tänk om det hade spöregnat. Då hade det ju inte funkat.
Nej.
Men nu gjorde det inte det.
Nu gjorde det inte det.
Och då funkade det.
Så är det. Bollinger är ju högaktuella för vår del på många sätt. Men... nu kommer ju Bollinger att bli aktuella för ännu fler på så sätt att nu kommer ju Bond ha premiär.
Just det.
Det här avsnittet, vi släpps ju alltid på torsdagar.
Precis.
Och det är ju alltså premiärdagen för nya Bond-filmen. Bond och Bollinger har ju samarbetat i drygt 40 år.
Mm, precis.
Sägen säger ju att det började med en lunch mellan då huset Bollinger och Cubby Broccoli.
Cubby, den gamla chefen.
Ja, som ju äger, familjen Broccoli äger ju rättigheterna till film. Precis. Filmrättigheterna till Bond. Sen drygt 40 år då så har man samarbetat och det gör man då även i den nuvarande filmen.
Väldigt trevligt.
No Time to Die.
Det är ju en väldigt, jag tycker den är väldigt naturlig den kopplingen. Precis som Omega är det, precis som Aston Martin är det. Jag gillar det här.
Det är en smakfull läsning.
Det är ju ganska mycket varumärken faktiskt som har, om man säger så, associerats med Bond de senaste åren. Det har väl alltid varit en guldgruva för många att vara med i en Bondfilm som varumärke, absolut. Men tidigare tycker jag inte att det var lika brett av alternativ. Då var det en kostymleverantör, en billeverantör. Förstår du vad jag menar? Nu tycker jag att det har, och jag måste säga att det är bättre nu, för att det blir mer trovärdigt när det faktiskt inte bara är en aktör på allting.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du nämnde Omega. Där tycker jag ju att de har kanske lite bristfälligt kommunicerat tidigare att Omega var faktiskt, det var faktiskt underrättelsetjänstens klockvarumärke under andra världskriget och åren efter andra världskriget.
Precis.
Så att det är alltså ett högst naturligt val för Bond att bära.
Några av de mest återvärda samlarklockorna från Omega är ju just de här Seamaster 300 som har ett litet T på tavlan som står för tritium, alltså lysmassan.
Just det.
Och som hade såna här gladiator eller svärdhänder. Det var ju också den klockan som sen mer eller mindre försvarsdepartementet krävde att Rolex skulle inte kopiera, för det gjorde de ju inte, men de skulle utgå från den. Och det är väl också ett bra betyg att det var Omega Seamaster som låg till grund på något sätt för den. Det som sen blev Milsab, och nu är det väl CVC tror jag som de använder, vissa av dem.
Vi pratade om Land Rover innan, när vi var nere i Frankrike. Mm. Och vi har inte sett filmen ännu. Nej. När podden, när det här avsnittet släpps, så har vi sett den. Mm. Det finns ju en bild som har släppts där han sitter i en Land Rover Series 2 eller 3. Mm. Alltså en vintage cab, får man väl säga.
Magiskt.
På Jamaica. Den skulle jag kunna tänka mig.
Alltså, ja, det är ju två varumärken man inte har något emot vintagebilarna från.
Nej.
Aston Martin DB5 eller DB4, de här, den som framförallt blev känd genom Goldfinger, tror jag, va? Eller någon av de tidiga Sean Connery-filmerna. Och sen gamla Land Rover är ju, det är ju så snyggt det blir nästan.
Ja, men det är ju det.
Otroligt härligt. Inte den bekvämaste bilen att åka i. Men det är väl inte någon bil från 60-talet.
Hyfsat stum, va?
Ja, exakt. Men ska man vara fin får man lida pin.
Ja. Vi kommer återkomma till Bond. Det går inte att...
Nej, det går inte. Och vi har ju sett lite klipp.
Ja, det har man gjort nu.
Klädselmässigt. Tom Ford har ju varit den designer som har varit den officiella kostym...
Leverantören.
Ja, leverantören. Mm. Sen Quantum of Solace.
Mm.
Nu har vi ju sett att det är ju inte bara Tom Ford.
Nej, det är väl lite... Det är faktiskt framförallt lite när det är lite fritid också, är det väl lite Brunello Cucinelli, va?
Ja, jag tror det. Det är... Mm. Den här beige kostymen tror jag inte är från honom. Men som sagt, jag har ingenting emot det. Nej. Faktiskt. Jag tycker ju att de kostymerna från Tom Ford som var i de första filmerna där han var involverad var snyggare. Men det hade mer kanske med mode. Vi pratade ju om det här i vår stora Bond-special för ett par månader sedan. Eller något år sedan, tror jag till och med.
Ja, det var väl när filmen skulle ha premiär.
Precis. Nej, men att Bond har ju alltid varit väldigt tidstypisk i sin klädsel.
Mm.
Genom alla årtionden. Så oavsett om du har Roger Moores utsvängda smokingbyxor med breda slag på 70-talet. Eller om det var Connerys Anthony Sinclair 60-tals med smala slag, så har den ju alltid präglats av tiden. Fast han är klassisk. Det är därför blir jag mindre upprörd över att Daniel Craig har så smala byxor.
Mm.
Även om det ser bättre ut när han inte har det. Alltså Brioni-åren med Pierce Brosnan är ju, tycker jag, snyggare, och det kanske också för att det är på väg tillbaks till det där.
Något som är intressant, som ju absolut inte är tidstypiskt i Sverige, men som ju har varit det och är det för Tom Ford, det är ju de här, är det button under och pin collars han har?
Tab collar.
Tab är det,
ja. Det är ju en konstruktion där man knäpper samman kragsnibbarna under slipsknuten med en liten flärpknapp.
Och det har ju blivit lite av ett signum för Daniel Craig, eller för James Bond. Och han, det är ju någonting han använder under sina PR-framträdanden också. Och det klär honom. Det passar det har blivit lite av ett DNA i de här Bond-Craig-sammanhangen.
Jag tycker det funkar också. Ja, det funkar framförallt ihop med den kostym som de som har lite smalare slag. De har ju gjort en modern hommage till Connery. Den är tajtare kostym, men det är lite smalare slag. Det är grå ull, vit skjorta, och det, där, jag tycker det passar ihop med den här inte för stora slipsen eller breda slipsen. Sen har ju Bond inte haft den typen av krage förr. Så att det blir ju också hans take på det lite. Det är ju härligt. Ja. Jag gillar det.
Det är snyggt.
Mm.
Jag tycker att det är, ser väldigt bra ut, måste jag säga.
Sen, det finns ju mycket saker som man ser fram emot att se. Hur kommer smokingen? Man har sett lite bilder. Den har ju varit ganska fokuserad på... Eller det har faktiskt varit lite olika nu, för det är så många filmer som Craig har varit med i. Men min favorit var ju den i Spectre, den här vita smokingjackan. Just för att det var första gången som Bond hade vit smokingjacka på... Jag tror att det var... Alltså två decennier eller tre decennier. Alltså det var väldigt länge sedan. Men annars så känns det som kostymören där, den här kvinnan föredrar de smala, eller relativt smala sjalslagen mycket.
Mm.
Och mörkt midnattsblått istället för svart.
Bond och Bollinger, vi kan prata precis hur länge som helst om det, och vi kommer att prata mer Bollinger och Bond framöver. Men vi har ju fått trevliga DMs och mail till oss. Andreas,
ja, och
hugger du igång? Hugga igång.
Precis, för fick ett DM som jag lovade att vi skulle ta upp i podden, för jag tycker ämnet är väldigt intressant. Och det lyder så här. Jag ska på en rätt storslagen Gatsby-fest om ett par veckor, men känner mig smått vilsen i hur och vad jag ska få tag på passande kostym, samt hur jag bör tänka för att skapa något eget som ändå kännetecknar 20-talet. Så min fråga är, hur hade ni klätt er från topp till tå?
Det efterfrågas ju mer ärlighet från oss ibland av lyssnarna. Och det är många som tycker att vi är för medhårs, så upplever jag det. Och jag skulle vilja börja med att säga att Gatsby, det är inget för mig. Nej, inte på något sätt.
Nej, jag håller inte med.
Det får ju nu väldigt intressant. Många lyssnare. Jag tycker att det är för... jag vet inte.
Maskeradigt.
Ja, absolut. Jag men det är inte... älskar ju smoking och frack, ja. Men så här, nu hjälper jag inte våra lyssnare. Så här, jag har inget svar. Jag blir mer än lite grinig.
Jag har svar.
Ja,
men jag förstår vad du menar. När man inte har maskerad, för maskerad har vi avhandlat, det är problematiskt. Det är väldigt svårt att det inte ska bli pajigt. Här är det ju ett tema som ska vara för hela festen. Så det kommer ju inte gå runt liksom någon utklädd till potatis i ena hörnet.
Och, nej. Nej, det här ska ju rama in det. Och som sagt var, det här är bara min spontana reaktion kring. Men å andra sidan, det är bättre att du hjälper honom som kan hjälpa honom. För jag kan inte göra det.
Först och främst, eftersom inte han håller festen.
Nej, exakt.
Han är inte värd. Så annars hade jag ju sagt att guld och svart är ju det som framförallt kännetecknar den här filmen och eran. Mycket gulddetaljer och inte då pråligt. Alltså, tänk inte prins i Saudiarabien utan snarare liksom i menyer och dukar och sådär. Men för den egna klädseln, vad man har på sig en sak. Men jag tycker att det handlar mer nästan om hur man tänker. Vi vet ju faktiskt inte hur den här lyssnaren ser ut. Men om personen har skägg, då skulle jag faktiskt våga och slätraka mig för en sån. Alltså kamma håret med, om man har det. Men det är alltså, det jag menar är att Gatsby för mig är väldigt cleant. Det är, alltså, jag börjar med att alltså, operapumps, absolut. Smoking, gärna då tredelad om du har en. Men våga liksom, du behöver inte ha Robert Redfords puderrosa kostym på dig. Som han hade i 70-talsversionen. Men det är ju förmodligen på kvällen, så ha en smoking. Men tänk på att alltså, vattenkamma sig, slätraka sig, var väldigt så...
Jag tycker att filmen, eller snudd på filmerna, är ju bland de snyggaste som finns i kostymväg. Men det är, varför jag är grinig är nog för att när det är många som ska tolka det så blir det så mycket osnyggare.
Det håller jag med
om. Det är nog...
Men det är därför jag rekommenderar att köra en svart smoking.
Ja.
För att det är snyggt på fest att gå i smoking. Det är inte, och du kommer förmodligen inte vara ensam om det temat är Gatsby. Så att du kommer inte behöva känna dig helt vilsen i en smoking heller. Att försöka tolka, att ha benvit kostym eller rosa kostym, det kan ju vara...
Då är risken större att det blir...
Precis. Sen kan det ju se sjukt snyggt ut om man nu mot förmodan har satt alla de här detaljerna spot on. Men det handlar väl mycket om, så här, ja, och på tal om vart man kan köpa det, då skulle jag ju säga, gå till vintage. Alltså, kolla de här ställena, alltså begagnat.
Uh-huh.
För att det är inte negativt att det är generös vidd på låren och byxan i allmänhet. Det skadar inte att snittet inte är supermodernt. Har du då en befintlig smoking, då behöver du, är klart att du ska köra på den, men om du letar så snarare en billig vintage smoking än att sy upp någonting för det här.
Det är ett bra konkret tips som hjälper vår lyssnare. Inte som från mig.
Nej, men jag tycker att du har en poäng här. Att
nej, men det är bara min...
Men ditt råd vänder sig väl snarare till den som anordnar en Gatsby?
Jag skulle nog säga att mitt var ju egentligen inget råd. Det var bara ett okonstruktivt gnäll.
Jo, men det får man göra också.
Ibland så får man det, tycker jag.
Vi har fått fler frågor.
Ja, vi har faktiskt det. Det är ju ifrån en lyssnare som har tankar kring registreringsskylt.
På bil? Ja.
Det här tycker jag är spännande. Är det överhuvudtaget okej att ha en personlig registreringsskylt på sin bil?
Nu kommer jag bli gnällig.
Mm.
Nej, det är det inte. Stilmässigt så har jag aldrig sett det vara snyggare. Aldrig.
Vilken typ av text skulle ni välja?
XK7684 eller något. Alltså, nej, jag kan inte komma på en text som inte skriker douche faktiskt. Tyvärr.
Det skulle ju kunna vara en text å andra sidan.
Ja, i och för sig, det har du faktiskt rätt i.
Men nej, jag håller helt med. Vilken typ av text skulle ni välja? Nej, bara det att alltså, det spelar ingen roll vad man väljer, tycker jag. Utan det signalerar en människotyp som jag inte vill associeras med i en halv sekund.
Nej, och först tänkte jag så här, jo, men om man gör det på en väldigt opretentiös Fiat 500 då? Ja, fast det spelar ingen roll.
Har du en snygg Fiat 500 vinter, du drar ju ner hela bilen.
Håller med. Helt faktiskt. Det är roliga, jag har nog ändrat uppfattning här genom åren, för jag tycker faktiskt att den här kategorin med personifierade nummer eller registreringsskyltar, den är lite som så här screw you tofflorna till smoking som man tyckte var svincool för 15 eller 10 år sedan. Där tyckte jag att så här, ah, fan, det var ju nytänkande, men nu blir det bara så här. Du vill ju inte vara den snubben idag som...
det där är otroligt kul. För att jag kan ju fortfarande fantisera om att det är några slippers som jag vill ha. Men jag vet inte riktigt vilka jag skulle kunna stå för. Absolut inte screw you, för de har ju blivit nästan buttriksifierade.
Precis. Nej, men, och det är inte att det är fel att personifiera slippers. Det gillar ju vi. Men att göra det på ett så här... uppenbart fyndigt, lite catchphrase-igt sätt. Ja. Nej, tack.
Men du skulle inte vilja ha en bil som du stod gubben på?
Nej.
Gumman?
Nej.
Grattis?
Nej. Nej, men alltså det kan du väl ha? Alltså, nej, vad jag än kommer på så blir det...
Det blir ju lottomiljonär.
Alltså, namn kan du ha på en båt. Förstår du vad jag menar? Ja. Där kommer man undan med mer saker.
Det är ju lottomiljonär.
Alltså. Ja, eller vet du vad den värsta hade varit? Att ha Exit.
Nu ska jag gå
över. Åh, fy fan.
Ja, Exit. Oh. Exit tror jag rullar i Stockholm.
Ja, garanterat. Men det kan jag tänka mig. Det är bland det värsta. Alltså Zlatans Toys.
Nu ska jag vara riktigt fördomsfull här. Och kanske måste det här klippas bort. Men det här är en typ... Många, jag ska absolut inte säga alla, nej, absolut inte alla, men det här kan vara människor som gärna tänjer lite på bidrags...
Nej, det tror jag. Kan vi vara så? Kan vi dra den parallellen verkligen?
Jag sa inte alla.
Nej, det tror jag inte. Tror du inte att det är en barnslighet mer då? Alltså någon form av omogen bekräftelsebehovs... relaterad drift mer än socialekonomisk så.
Jag tror att det är två kategorier människor.
Ja, kanske.
Där en kategori Nog gärna. Vad kostar det? 10 000 eller?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Det har jag ingen aning om. Men det kan jag tänka mig.
När jag växte upp, det var ju det coolaste. Ja. Då fanns ju inte det här eftersom jag är 750 år.
Nej,
men då såg man ju det på amerikanska filmer och så.
Ja, exakt. Och därav omogenheten. Att man tyckte ju, när man var yngre så var det ju jävligt coolt. Alltså när Zlatan berättade om att han skulle ha en Lamborghini som stod Toys på. Alltså... Ja, nej men alltså, och han var väl 22 bast.
Men med det sagt, alltså, det här har ju växt fram.
Mm.
Hade jag haft pengar när det här släpptes, och hade jag för det första haft körkort då, med tanke på att jag är...
Men då hade det stått gubben.
Nej, men då hade jag säkert fastnat för det här. Det nej, sticker jag inte under stol med.
Nej, men det är väl inte...
Att då hade du nog... Vad fasen hade det stått då?
Men kan man inte säga att en... personifierad registreringsskylt är motsatsen till att verka utan att synas. Eller, förstår du vad jag menar nu? Att det är så övertydligt. Alltså det är motsatsen till stealth wealth som vi pratade om med den här Goyard-väskan och typ Grand Seiko i platina. Att det är så här, säg att det kostar 10 000 så är ju det ett väldigt... Det är ju för många ett väl, liksom när man redan har en fin bil så måste man trycka in ännu lite mer att...
Det finns ju en man som har varit med i en dokusåpa som har sen gjort en politisk karriär inom Socialdemokraterna.
Mm.
Som
inte hade passat på en Gatsby-fest.
Mm, precis så. Kör mycket Lamborghini, Ferrari och så vidare. Den mannen är ju den personliga registreringsskylten personifierad för mig.
Ja, han är också... förfallet av Patek Philippe.
Ja, exakt så. Men det var honom jag tänkte på med den här kategorin jag nämnde tidigare. Mm. Med,
jag förstår.
Kanske tyckte att jag gick över gränsen.
Nej, men jag förstår vad du menar.
Och det är ju en del, absolut inte alla. Sen är jag övertygad om att det finns tusentals sympatiska, fantastiska människor som har den här, men det är ju en helt annan sak.
Ja, det här är ju återigen våra egna tolkningar av vad som är smakfullt och stiligt. Det här, självklart så får man ju följa sin egen stilmässiga kompass. Och om det gör någon lycklig, ja men gör det då. Men vi rekommenderar ju inte det. Och det var ju vad frågan var. Förstår du vad jag menar? Bara,
ja. Vilken typ av text skulle ni välja? Alltså,
det skulle aldrig ske.
Det är väl parallellen med om du skulle pistolhotas och ha en tatuering i pannan typ.
Mm.
Vad skulle det stå?
Precis. Ja, jag vet.
Men det där får man ju fundera på. Alltså.
Nej, det kommer... Alltså, det är också en sån där grej som... Ska man säga... Det behövs inte. Det bidrar inte. Det behövs inte.
Det är lite som att prata med en rektor med en elev som har gjort något dumt. Du, det där, det behövdes inte.
Nej, precis.
Det där, vi pratar inte om det här, för det var bara så oerhört onödigt gjort.
Nej, men...
Nu lämnar du tillbaka den där registreringsskylten och så,
precis.
Så ber de ursäkt.
Vad jag menar är att jag förknippar det väldigt mycket, återigen, med någon som vill förstärka tecken, eller indikationen på framgång. Men du behöver inte ha... Det är inte rätt sätt att göra det.
Nej, det var väldigt bra formulerat.
Jag har ingenting emot att man köper sin drömbil om man har jobbat hårt och
nej,
lyckats.
Nej, jag håller helt
absolut
med.
Absolut inte. Det handlar bara om att det är inte ett smakfullt sätt.
Det blir att ta det för långt.
Absolut.
Det, typ användaren som jag försökte beskriva lite för, det är en som kör en Hummer.
Alltså de här
tanksliknande som jag också hade på hjärtat tyckte var coola för...
Originalet, ja. Den första H1-an. Ja, den första.
Länge sedan.
Men den hade ju någonting på grund av att den var mer eller mindre exakt som militärfordonet.
Mm, precis.
När de gjorde H2 och H3,
ja, men
då tappar man ju den lilla respekt som fanns.
Det är liksom höjden av smaklöshet.
Men också så här, det känns ju... Det är också väldigt långt ifrån en Rolls Royce från 60-talet.
Det känns som att en personlig skylt som måste vara tagen sen, det är ju Kaching.
Åh, herregud, ja. Ja, verkligen.
Är inte det liksom själva den typiska skylten. Kaching, ja. eller som du sa, exit.
Ja, precis. Ja, de undrar hur det är, vad som gäller där. Om man bara får ha en. För jag menar, det måste ju rulla mer än en exit. Det måste ju finnas någon form av, eller så att man...
Fast det kan ju inte gå i
Sverige. Nej, jag vet. Men
alltså, det är bara dina drömmar, Andreas.
Nej, men jag tänker, det var snarare motsatsen. Att man inte... För jag vet att du får ju inte ha vad som helst. Det vet jag har pratat med någon om.
Nej, det finns ju många. Det får inte vara politik, det får inte vara snusk, det får inte vara hitan och ditan. Religion kan inte heller få.
Så att... Det får inte vara förargelseväckande, vilket det i sin linda är att ens ha en sån.
Men exit och kaching är ju kanske förargelseväckande för oss.
Men nej, men jag skojar bara. Det är klart. De är nog okej. Men ja, jag hade hellre haft en vintage Fiat 500 eller modern Fiat 500 cab i någon sån här mintgrön färg. Jag såg faktiskt en helt otrolig bild på Martin Dahlin. Uh-huh. Det är ju faktiskt en av de mest smakfulla personer som har sysslat med fotboll någon gång i sitt liv. Han har ju blivit elegantare för varje år.
Mycket.
Extremt välklädd. Inte skrikig på något sätt. Han har jag sett på bild i någon sån här vintage, eller åtminstone halvvintage Fiat 500 med cab.
Får jag gissa att den var Monaco-reggad?
Det kan det ha varit.
Bra bil att ha där.
Är det inte
i hans hem?
Helt otroligt mycket trevligare än att vara en av de andra 22 000 Ferrari-bilarna som rullar på den.
Det här är ett ämne att återkomma till. För det här, jag tycker att det här är topp 5 ämnen för oss. Vi kommer återkomma till de skyltar som vi ogillar mest, bestämmer jag nu. Jag kommer göra det i alla fall.
Ja, det får vi göra. Det är bra. Och vi har ju faktiskt ett tematiskt avsnitt på gång också. Får se om det blir nästa gång eller senare. Men där vi ska prata om en av de största stilikonerna genom historien. Djupdyka lite.
Vi ska djupdyka in i registreringsskyltsdjungeln.
Exakt.
Stort tack för att ni har lyssnat.
Så hörs vi igen om en vecka.
Vi gör det. Hej, hej!
Hej, hej!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.